Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Känner du igen dig i det här? Det känns som att huvudet är på väg att sprängas. Hela dagen har du suttit i möten, svarat på mejl, pratat i telefon. Och första instinkten när du kommer hem är att sjunka ner i soffan och scrolla sociala medier. Men säg att du ändå lyckas motstå frestelsen och går ut istället. Kanske till en park eller en skog i närheten. Först känns ju allt trögt förstås, men så tittar du upp i lövverken och lyssnar till vinden. Är det inte ändå något som händer? Känner du hur dimman i skallen lättar? Jag heter Anders Wallensten, är läkare, folkhälsoexpert och författare till boken Hälsogåtan. I den här podden handlar det om hälsa ur det breda perspektiv jag tänker att vi måste ha. Jag tänker att det finns 6 nycklar vi behöver för att lösa hälsogåtan. Och en av dem är vår omgivning, den miljö vi lever i. Så därför har jag bjudit hit Linda Åkerberg som har stor erfarenhet av att röra sig i vildmarken. Hon driver webbsidan Wilderness Stories och har blivit utsedd till årets äventyrare och bland annat paddlat, cyklat och vandrat sig genom hela Sverige. Så idag ska det handla om naturens betydelse för hur vi mår. Men först vill man ju veta, hur blir man årets äventyrare, Linda?
Oj, man kommer på en idé, en utmaning om någonting som... Jag tror det här gör någonting som ingen har gjort innan och gör någonting som man själv inte har gjort. Det är väl kanske det som för mig karaktäriserar ett äventyr lite grann. Eller i alla fall att gå utanför ens gränser och prova någonting som kanske ingen annan har gjort.
Just det. Och i ditt fall var det här kanske, var det en del av Sverigeäventyret som blev just årets äventyrare?
Ja, precis. Ja. Det var det som gav mig den titeln.
Ja, just det. Kan du inte bara berätta lite mer om det? För det är ju någonting som är absolut relevant för alla oss som bor i Sverige, att vi har ju en massa spännande vildmark och annat runt omkring oss.
Ja, men precis. Jag hade varit mycket utomlands då, under några år och kände att jag ville upptäcka Sverige. Och i friluftssammanhang så är det väldigt mycket snack kring just fjällkedjan. Och det jag kände att jag ville göra var att upptäcka hela Sverige och se liksom hur det skiljer sig från söder till norr men också från väst till öst. Så att jag bestämde mig för att jag skulle ta mig från Smygehuk ner i Skåne upp till Treriksröset och dessutom passera alla landskap längs vägen. Och just det var det väl ingen vad jag vet som hade gjort tidigare. Och så gör det för egen maskin då.
Och vad var din känsla efter att ha gjort det här? Och vad var tankarna liksom? Vad var det som upptäckte nytt genom att göra det på det sättet?
Det var ju en jättehäftig resa såklart. Mm. Och det gör ju någonting när man färdas så långsamt genom naturen och får liksom... Alltså jag fick ju verkligen lära känna den och kunde se liksom från dag till dag hur den förändrades beroende på vilket väderstreck jag tog mig. Så att, ja, men det blev verkligen en ännu tajtare kompis. Mm.
Jag antar att du fick en annan känsla för Sverige. Var det någon take-away? Jag menar, när du har sett så mycket. Många av oss har gjort liksom nedslag här och var. Men det som var unikt var ju att du faktiskt täckte in hela.
Ja. Ja, men det, alltså det är mycket också. Kan man ju se hur mycket människan har satt spår där vi har levt. Och kanske förstå varför människan har valt att bosätta sig på vissa platser. Mm. Och kanske inte så mycket på andra. Så att det är väldigt spännande. Alltså när jag tar mig igenom ett naturområde, oavsett vart det är nu i Sverige, så kan jag ju liksom se lite grann vad som har hänt där, varför det ser ut som det gör.
Men Linda, du är ju äventyrare och vi kanske ändå ska få lite mer bakgrund. Vad är det häftigaste du har gjort om man tänker?
Oj, alltså jag tycker nästan allt är häftigt på på sitt sätt. Det liksom behöver inte vara riskfyllt eller långt bort eller sådär. Men det första jag gjorde, eller inte det allra första, men det första liksom ordentliga äventyr jag gjorde var 2016. Då åkte jag till USA för att vandra en ledare som heter Pacific Crest Trail. Mm. Som går mellan Mexiko och Kanada. Och det var ju jättehäftigt. Dels är det en fantastisk led. Den är 428 mil lång, så att det tar sin lilla tid att ta sig igenom den. Men det var ju också liksom någonting helt nytt. Och jag fick ju liksom lära mig egentligen hur det fungerar att vara ute och vandra på den leden. Mm. Så allting var ju väldigt speciellt med just den vandringen för mig.
Du driver också en sajt som heter Wilderness Stories.
Precis.
Kan du berätta lite mer om den och hur du jobbar idag?
Ja, jag startade ju den sidan i samband med att jag åkte till USA. Och det här var då 2016. Jag började väl jobba med den 2015. Då fanns det inte så mycket info om vandring mer än liksom de här friluftsbutikernas egna hemsidor där allting liksom var såklart för att man skulle köpa så mycket grejer som möjligt. Så att jag kände att det fanns en saknad utav det. Så att jag ville bygga upp den här hemsidan från mitt perspektiv. Jag som inte visste hur man skulle göra, vad jag hittade för svar på hur börjar jag. Och sen har liksom tanken med den varit att allting som jag lägger upp där ska ha någon nytta i sig. Att man kan ta med sig någonting därifrån till sitt eget friluftsliv. Sen finns det en del där jag berättar om det jag gör och liksom en del som jag kallar då för stories som är mina specifika äventyr. Men även i dem ska det finnas information så att man ska kunna göra det själv om man blir sugen på just det.
Mycket bra. Jag har faktiskt sett sidan och jag tycker den är väldigt snygg.
Ja, men tack.
Och det var mycket bra information där. Även
ja, vad kul.
För mig som även har varit ute en del. Mm. Men om vi tar en mer generell fråga då. Vad innebär hälsa för dig? För den här podden handlar ju om hälsa och hälsa kan var lite olika för olika personer. Hur skulle du säga?
Ja, det är väl såklart ett välmående. Både fysiskt men också väldigt mycket mentalt. Att det är ju lättare att vi känner hur vi mår mentalt snarare än hur vi känner att vi mår fysiskt.
Du menar att kroppen inte säger ifrån lika tydligt som
ja, inte lika tankar, direkt. Eller? Ja, men precis. Mm. Det är liksom, jag tror väl alla har väl känt hur det är att vara nedstämd liksom. Men det kanske är svårare att känna att man har lite dålig kondition om man inte nyttjar sin kondition till exempel.
Absolut, så är det.
Men jag tycker att det hänger ihop väldigt mycket, det mentala och det fysiska. Mm. För mig handlar det ju inte bara om att må bra skulle jag säga med hälsa, utan jag måste utmana mig själv. Alltså jag måste stöta på motgångar för att uppskatta mina medgångar.
Det är intressant. Så ja. Du, att något går bra är inte i sig kopplat direkt till att du mår bättre. Utan det är i kontrasten mot ja, att någonting har varit jobbigt eller så.
Ja, men precis. Jag vet, alltså, om jag är ute till exempel så finns det ju ett tillfälle, eller flera, men ett specifikt när jag mår extremt bra. Och det är ju när jag har varit med om någonting jobbigt. Det liksom har varit en jobbig passage på en led eller liksom något har varit lite obehagligt, man har fixat det. Och sen efteråt, när man är klar och liksom kan vara lycklig över att bara, så här, bara gå. Det är sällan jag är lycklig när jag bara går på gatan i sig själv. Men har jag gjort något innan och så här, är jag klar med det, då kan man ju bli väldigt lycklig av väldigt lite.
Det kan jag nog skriva under på också. Bara kanske en sån här enkel grej som att man går ut i ett ösregn hemma. Så kan man först tycka, åh nej, det regnar jättemycket. Men sen så när man kommer in och blir varm igen så var det ändå lite mer av en upplevelse än en vanlig promenad i solsken.
Ja, men absolut. Mm. Och det blir lite mysigare och det är lite härligare att sitta i soffan kanske då än vad det hade varit annars.
Vad gör du för att hålla dig frisk?
Jag är ju aktiv i, eller väldigt aktiv ska man säga, i perioder. Sen är man ju av naturen lite lat också. Så när jag kommer hem så blir det, dels är det väldigt mycket stillasittande jobb liksom, att bearbeta allt jag har varit ute och gjort eftersom jag då måste leva på det jag gör. Så då blir det mycket tid framför datorn. Så där gäller det ju för mig att se till att vara aktiv även då. Så att jag försöker ju röra på mig och hitta rutiner som gör att jag får in det i schemat.
Så det är mycket kondition du tänker på då eller är det annat?
Kanske senaste 1-2 åren så har jag liksom försökt börja dagen med någon typ av fysisk aktivitet där jag ska komma upp i puls. Mm. Och jag tycker att det är väldigt skönt att göra det direkt på morgonen. Annars är, jag är sån som lätt fastnar i saker. Jag kan bli lite så här manisk om jag håller på med någonting. Och så går klockan och så blir det sent och sen så måste man åka hem och så blir det inte av. Så att få börja dagen med att göra någonting, då får man ju dessutom den kicken att så här, ja, men jag har faktiskt redan tränat idag. Klockan är 7 och jag har redan 150% av min träning som ska göras under en dag har jag redan gjort. Det är ju superskönt.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Du har inte alltid hållit på med vildmarksäventyr. Vill du berätta lite om hur det började?
Ja, alltså jag gjorde min första vandring midsommarafton 2015. Mm. Då, alltså jag hade ju inget som helst intresse av att vara liksom ute, den typen av uteliv. Jag var musikfotograf och uteliv för mig var ju liksom att vara ute på krogen och långa nätter och tyckte liksom att så här, ja men, vara ute som någon skogsmulle kändes inte speciellt tufft. Men jag fick se en trailer för en film som heter Wild med Reese Witherspoon som handlar om en kvinna som heter Cheryl Strayed som vandrar en del av den här leden Pacific Crest Trail och blev bara helt förtrollad av det här och bara kände att shit vad det här verkar häftigt, jag måste också göra något sånt här. Och så blev jag så där manisk och började googla massa saker och tittade på filmen och kollade på dokumentärer och liksom läste på allt vad jag kunde och sen kunde jag liksom bara inte släppa det, så att ja, några månader senare åkte jag dit.
Och gick den här långa vandringen. Och vad var det som hände i dig då egentligen? För att jag gissar att du uppenbarligen har ju ändrat karriär efter det och, ja, och sätt att leva. Så att det måste ju ha skett någon form av transformation, tänker jag.
Absolut. Alltså mitt liv ser ju verkligen inte likadant ut innan och efter den vandringen. Och jag är absolut inte samma person innan och efter den här. Det har ju hänt liksom super mycket. Jag var ju innan en väldigt planerande person. Jag var också en person som var deprimerad i perioder. Ja, men fick lätt ångest, ville ha superkoll på saker och ting. Och liksom, det här, jätterädd för att misslyckas. Kände liksom mig ganska hårt hållen av mig själv. Alltså, och sen efteråt totala motsatsen. Det ger ett ganska stort självförtroende att känna att man kan klara, eller se att man kan klara sig själv i liksom mitt ute i vildmarken där det bara är jag som kan se till att jag överlever. Så att fixa det, oavsett om man stöter på björn eller om du ska över en strömmande fors, och fixa det, det ger ju liksom en otrolig boost för självförtroendet.
Gick du själv där då, eller var det med andra?
Jag åkte dit själv. Sen är det en ganska social, alltså det är många människor som går den, och framförallt en bit, en femtedel in ungefär, så kommer man till Sierra Nevada-bergen där du går upp på lite högre höjd. Det är mycket pass som ska över, men framförallt mycket just forsar som du ska igenom. Så där brukar man teama upp med några andra för att det ska vara lite mer säkert.
Just det, det kan jag förstå. Och skulle du säga att det var ensamheten eller naturen eller själva prestationen? Eller vad var det egentligen som förändrade något i dig?
Jag hade ju inte sett mig som en aktiv person innan. Mina föräldrar är båda gamla handbollsspelare på så här elitnivå. Men jag gjorde väl någon typ av revolt mot det där och tyckte att så här, sport och sånt, det var liksom så långt ifrån mig det bara gick. Och jag var inte speciellt bra på det i skolan och var sån där som alltid blev vald sist och hej. Men där fick jag ju liksom någon revansch på det. Så här, shit, jag är ju visst stark och jag kan ju visst göra saker. Så att det är mycket det. Alltså det, ja, men jag kände att jag ville, det hade ju gjort så mycket positivt för mig, så jag vill ju liksom få andra att känna att testa att gå ut och vandra i skogen. Det är inte så farligt, så här, se på mig. Jag kunde gå igenom USA utan att knappt ha liksom sett en vandringsledsmarkering förut.
Då är det ju lite den här poddens fråga kanske är just det här, hur det då påverkar hälsan. För jag kan ju hålla med om att en del av att man inte är i naturen är beror ju säkert på att man kanske är lite rädd för naturen. Mm. Eller att man, ja, man vet inte om man klarar det, som du är inne på. Men hur skiljer sig, tycker du, rörelse i liksom, att man tränar inne i stan eller någonting, eller på ett gym, eller mot att göra träningen utomhus? För det är ju en del av det är säkert att man rör på sig. Mm. Men upplever du att det skiljer sig?
Men du stillar ju sinnet på ett annat sätt, skulle jag säga, när du är ute i naturen. Och det behöver ju inte vara jättelångt ut i naturen. Det kan ju vara liksom ett motionsspår, eller liksom när jag är ute och springer i området en tidig morgon, så kan jag också få lite samma, just när det inte är massa signaler och massa andra människor, att det liksom är det här lugnet som får tankarna får komma i sin takt lite grann, samtidigt som jag rör mig. Man kommer in i sig själv på något annat sätt, tror jag.
Mm. Nej, men det är intressant och att jag frågar dig, för det finns forskning som då visar kanske att man, om man mäter hjärnaktivitet på någon som rör sig från natur in genom en stad och ut igen, så ser de hur liksom, man blir lite stressad av att vara i stadsmiljö. Ja. Och man kan titta på saker som att man jämför med hur man mår efter att ha tittat på naturbilder eller, eller stadsmiljö, och att man får ett lite lugn och liknande av naturen. Ja. Och det finns många typer av de här. De är kanske lite svåra att dra jättestora slutsatser av. Men samtidigt så är ju den berättelsen du ger väldigt samstämmig med hur man känner. Och kanske finns teorier om också att hjärnan har lättare att liksom läsa av naturen jämfört med stadsmiljö. Och det kanske kan, det är i alla fall en förklaringsmodell som tilltalar mig, att vi är ju ur vårt ursprung vana vid att vi ska kunna ta in det som är i naturen, men allt som vi har konstruerat och de signaler och ljus och liknande, det är ju på något sätt nyheter för vår hjärna, alltså kanske lite mer att arbeta med. Så det är en slags hjärnvila kanske att vara i naturen. Ja. Skulle du hålla med om att man kan se det så?
Absolut. Mm. Och det är ju till exempel om du är uppe i bergen någonstans och vandrar. Det är ju jättemycket häftiga miljöer att titta på. Men allt står ju egentligen still. Det är ingenting som liksom förändras. Jag menar, går du 200 meter här på gatan, så är det hur mycket som helst som du ska ta in och titta på. Vad är det att väga in och liksom, utan att vi liksom tänker på det. Men när du är ute i naturen så är det ju faktiskt väldigt, väldigt lite som sker runt oss. Och det är ju säkert som du säger, att vi är väl vana att liksom kunna identifiera lite rasslande löv mer än ett plötsligt väldigt blinkande eller ljus eller något högt ljud någonstans ifrån som inte alls är naturligt.
Men det gäller då att våga upptäcka det här. Och jag har själv varit en del i naturen, och jag kan däremot säga att vid något tillfälle har jag lite känt att man är väldigt betydelselös i det stora hela på något sätt. Det var väldigt intressant. Jag satt ensam på en berg och väntade på någon i en ganska avlägsen del av Kanada. Ja. Och jag kände att vad liten jag är. Vad naturen egentligen inte bryr sig om mig. Jag är bara, skulle jag försvinna skulle ingen märka det i princip. Och den känslan var lite existentiell. Fick du några sådana upplevelser när du har varit ute på dina äventyr?
Ja, men absolut. Och jag tycker att det där, nu frågar innan, det här med hälsa. Det är ju så här mycket hälsa, det som händer liksom fysiskt i kroppen och sådär. Men vi är ju också väldigt tänkande och analyserande. Och det jag kände apropå det, när jag var ute liksom, och man kunde stå där liksom, man har tagit sig upp för ett högt pass och står, och så ska man, är det bara liksom vildmark så långt man kan se och ska ner. Man känner sig ju väldigt, väldigt, väldigt liten. Men det jag tog med mig jättemycket därifrån var att jag kände mig samtidigt så himla, himla stor och betydelsefull, fast i mitt liv. Och att jag är ju faktiskt den som betyder allra, allra mest för mig. Och det är bara, det är ingen annan som kommer liksom styra mitt liv dit jag vill, utan det måste jag göra själv. Den känslan av litenhet triggade känslan av storhet på något sätt.
Du har ju fått många positiva erfarenheter av det här, och jag förstår att du nu har börjat hjälpa folk att komma ut i naturen, inte bara genom att ge tips på din webbsida, utan att du ibland är ute och gör. Kan du berätta varför du engagerar dig? Vad tror du att du kan göra för folks hälsa?
Jag tror att det är många som kanske mår dåligt både mentalt och fysiskt. Och jag tror att många vill ut, men jag tror att man kanske hittar lite små hinder till och så här saker att skylla på som gör att man inte tar sig ut. Och där vill väl jag vara någon som är så här, hej, lyssna inte på de här dumma tankarna, utan ta min hand och följ med ut istället, så ska vi se vad det här kan göra för dig. För ofta så är det ju vi själva som sätter upp de här hindren. Det är ju vi som ser till att vi aldrig kommer ut, även fast det är det vi vill. Men att säga emot sig själv och faktiskt göra någonting, igen liksom det att utmana sig själv, göra något man inte har vågat göra innan, det ger ju en jätte... Alltså man mår ju bra utav det.
Och vad upplever du är de vanligaste hindren?
Det vanligaste som folk och jag själv skyller på, det är ju tid och pengar. Sen är det en sak att man inte vet. Det är väl kanske de tre vanligaste. Att man inte vet hur man gör eller vart man ska eller sådär. Men tid är ju också en sak som hindrar en väldigt mycket.
Och vad är dina bästa tips då för att man faktiskt ska ta sig ut?
Ja, men att bara bestämma sig, bara liksom boka in någonting. Om det är en resa, så här, boka en biljett dit. För biljetter kan du oftast avboka. Men har du väl bokat biljetten så försvinner de där hindren som man sätter upp för sig själv oftast ganska lätt just efter det. Och så kommer man iväg och så var det inte så farligt. Eller vill man gå en utbildning, så bara boka in dig. Tacka nej om det liksom inte passar sen. Men det är sällan du behöver tacka nej.
Så följa den första tanken och göra något aktivt.
Ja,
för att
ta valet. Sen är det ju skönt att kunna backa om det absolut inte funkar. Men boka in dig i kalendern. Ring någon som får följa med ut, så har du bokat upp dig med en kompis, för då är det också svårare att backa ur, för då är det inte bara sig själv man är taskig mot.
Just det.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Men gillar alla verkligen att vara i naturen? Det är också en fråga. Jag kan ju säga att forskningen talar för att det är liksom bra för oss. Men jag kan tänka mig att det mycket väl kan finnas de som aldrig har varit i naturen och kanske inte uppskattar det på samma sätt som jag har gjort. Men vad är din erfarenhet? Du har ju ändå varit ute med
det,
folk.
Det kan säkert vara att man försöker vara i naturen på ett sätt som inte passar en. Att man följer med någon på en övernattning i fjällen fast det bara regnar och det är jättejobbigt och man har fel grejer så man blir blöt och så får man bara jättedålig upplevelse. Det är inte så kul. Och liksom det, då vill man ju inte ut igen och då har man ju bestämt sig någonstans att jag tycker inte att det är kul. Men får man vara ute och göra någonting som man tycker är roligt? Jag skulle nog tro att de flesta mår bra att vara ute och att det liksom är bekvämt, att du inte fryser, att du inte liksom är blöt eller har skavsår eller sådär. Att man liksom...
Lagom utmaningar.
Ja, precis. Inte tar sig vatten över huvudet kanske det första man gör.
Men det gjorde ju nästan du.
Ja, men jag tycker ju att det är lite kul att göra det.
Ja. Okej, okay, så det kan vara en personlighetsfråga också.
Ja, ja men precis. Så att det är liksom någon som... Mig skulle det vara jättekul att dra ut på något sånt lite galet. Men är man inte en sån person, då är det ju jättedum idé att ta med den personen ut på något sånt.
Ja, alltså en del av dina äventyr har ju säkert varit lite riskfyllda, kan jag tänka mig. Vad, är det så att du söker risken lite, eller faran lite också i det? Du har sagt att du uppskattar om man har klarat av någonting, så att det kräver ju en viss utmaning. Men berätta.
Ja, men jag tror att det där är lite grann... En myt om äventyren, för att en äventyrares jobb är ju egentligen att se till att äventyren blir så säkra som möjligt. Du ska inte gå så långt utanför liksom, komfortzonen att du riskerar liksom, ja, men, att inte komma hem igen. Utan ofta så är det ju ett mål som man sätter upp, toppen av ett berg, liksom, vandra en led eller ja, men, ta sig ut några timmar. Och då gäller det ju att liksom göra det på ett sätt så att du når det målet. Inte så att du liksom förolyckas på vägen dit. Så att för mig är det ju inte alls risker. Sen så kan det ju vara, jag kan ju göra ett mindre äventyr som bara är några timmar i skogen hemma. Men att sätta upp, att pusha någon annan gräns. Alltså göra en övernattning ja, men utan tält till exempel. Och testa hur det är. Under säkra förhållanden. För att jag kanske vill använda mig av det på ett senare större äventyr. Det är ju liksom, det finns ju olika nivåer av risker.
Tycker du att det finns en poäng med att det ska vara riskfyllt?
Inte just riskfyllt tycker jag inte. Nej. Men att det ska vara utmanande finns det ju en poäng med.
Så det kan inte bara vara skönt att komma ut i
naturen? Jo, det kan det absolut vara också. Det kan vara jättehärligt. Och jag tror att vi mår ju såklart jättebra av det också. Det finns ju, nu för tiden så har det ju kommit jättemycket så här typ glampingställen där vi sover i tält fast i liksom hästens sängar i jättefina canvas-tält, men vi har havet precis utanför. Och det kanske passar den som inte vill vara ute och göra samma sak som jag gör. Så att, men just, jag tycker ju att utmaningen är en väldigt fin del i det som får väldigt mycket mentala fördelar, inte bara de fysiska fördelarna och de fysiska fördelarna som påverkar det mentala, om du är med på hur jag tänker, utan även liksom där våra tankar mår ju väldigt bra av att utmana oss.
Ja, det, jag förstår absolut hur du menar. Och, men om man ska säga att man är en person som inte har kommit ut i naturen så mycket och vi har talat om vad man kan göra för att börja, men om man ska göra det lite mer äventyrligt då, vad kan man liksom vara bra första äventyr? Du nämnde att man kan sova utan tält, det kanske är lite väl dramatiskt första gången.
Ja, nej, men jag tror att det handlar så mycket om, jag brukar säga så här, börja där du är idag med det du har och det du kan här och nu idag. Så det är ju väldigt individuellt. Det är ju svårt att ge ett specifikt råd, men så här, gå till dig själv och se så här, vad skulle jag vilja göra som känns som att... Jag brukar, mina äventyr är sådana som jag känner så här... Gud vad häftigt om jag skulle kunna göra det där. Jag vet inte om jag kan, men det borde inte vara omöjligt. Då brukar jag gå igång på det. Och det kan man ju ta hem till den ovana, sugna vandraren också. Att så här, om jag skulle tycka att det var häftigt att gå igenom den här nationalparken som ligger 5 mil bort. Varför inte börja där då? Och boka in den turen dit och ta sig an den utmaningen.
Jag vet att du också kanske hållit på lite med sån här bada, kallbad och sånt. Det finns lite andra naturupplevelser som inte handlar om att göra en prestation eller det kanske är en prestation, men håller du på med det?
Ja, det har jag gjort. Eller jag började förra vintern som många andra.
Det är ju en rätt extrem naturupplevelse kan man ju säga, för att den är väldigt intensiv. Mm. Om vi pratar om att gå ut i ett ösregn så är ju det en mild version, och så här är då att gå all in och gå ner i kallt vatten.
Ja, men jag tror att det är också ett sånt här typexempel på vad det gör med en att gå utanför den här komfortzonen och utmana sig. För att det är ju aldrig bekvämt att gå ner i liksom 4-gradigt vatten. Det är ju jättejobbigt och du måste gå in i dig själv och liksom bestämma över kroppen. För kroppen vill ju bara skicka dig rätt upp ur det där vattnet, den vill ju inte alls vara där. Så där måste man ju verkligen ta kommando. Och det kanske är något som, det kanske är därför det har blivit så populärt. För det är ju, det kanske inte är så många som gör det, alltså säger emot sig själva så hårt liksom. Så jag tror att det finns ju mycket så här, jag har försökt kolla lite grann, det finns ju inte så jättemycket forskning, vad jag har sett i alla fall på just kallbad, även om det sägs att det har väldigt positiva effekter på kroppen, även fysiskt. Men just den här liksom mentala kicken är ju väldigt direkt att faktiskt ha klarat av någonting som är väldigt tufft.
Om lyssnarna ska ta med ett konkret hälsoråd från dig, gärna en vana eller något de skulle kunna börja med idag för att liksom komma ut mer i naturen och sådär, eller vad ditt hälsoråd nu må vara.
Jag skulle nog säga att mitt hälsoråd är att utsätta sig för någonting som man är lite rädd för varje dag. Och det behöver absolut inte vara liksom att gå och bestiga ett berg eller hoppa bungee jump eller göra något sånt, utan att göra någonting där ens hjärna säger åt en att skippa det för att det är bekvämt. För att det, när man börjar tänja på och liksom börjar ta kommando över sin egen hjärna som försöker hindra en från att göra massa saker, då blir det plötsligt lättare att faktiskt göra de där sakerna, som de stora sakerna som man drömmer om. Kanske att ta sig ut på en kortare eller en längre vandring i det långa loppet.
Nej, men det är väl ett jättebra råd, just för att det är väl det som kanske hindrar en från att börja och ta del av de hälsoeffekter man kan få av att vistas i naturen. Mm. Och jag hoppas att ni som lyssnat faktiskt tar det tipset till er och kommer ut lite idag eller imorgon och hittar på lite små äventyr för att må bra och också känna att ni växer som människor kanske.
Ja, boka in något.
Ja, boka in något. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Linda.
Tack, tack för att jag fick komma hit.
Jag sa i början att det finns 6 nycklar till hälsogåtan som alla hänger ihop såklart. Och i nästa avsnitt så träffar jag den forne världstriatleten Jonas Kolting som idag ser på hälsa och träning på ett helt nytt sätt. Hela säsongen av Hälsogåtan finns i gratisappen Podplay. Annars nytt avsnitt varje tisdag där poddar finns. Jag heter Anders Wallensten, producent var Lisa Tallroth och klippningen sköts av Mats Liljenberg. Hej då!
Hälsogåtan är en podd från Bonnier Fakta. Podplay.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.